Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
So Mike 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
You can love him or hate him, but he was proud.
Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard. Som vanligt full styrka idag när vi är klara med wildcard-rundan och ska gå in i divisional. Vi har också lite coachnyheter idag, men vi kanske ska börja med att fråga Lasse hur han mår så här dagarna efter wildcard-rundan.
Nej, jag satt på helspänn. Förra veckan frågade du mig något helt annat, så att jag visste inte riktigt vad
som
hur frågan skulle lyda. Så jag har ju förberett mig som fan på alla större frågor. Men det var så länge sedan Cowboys förlorade nu. Så att jag mår skapligt igen, tycker jag. Lite tråkigt såklart att vara ute ur spelet här redan. Men nej, fasken. Så jäkla synd är det inte om mig.
Nej, blicka framåt draften redan.
Ja, fick vi några positioner bättre eftersom vi åkte ut. Det är jättekul.
Faktiskt. Jag såg förresten att du ska säga hej till dig också, Rickard. Hej, Rickard.
Hej, hej, hej. Jag vet vad du ska komma till och jag tycker också att det är kul att lyssna på när Lasse ska få prata om. Så du ska få fortsätta.
Ja, gött. Men Lasse, jag såg att vi hade börjat kika lite grann på lite college-spelare redan till och med.
Ja, jag tänkte, jag blir så, när college är slut så blir jag så stressad över alla mina lappar. Men så är det liksom kladdat ner vad spelare gör bra och dåligt. Så jag blev så stressad och skulle bara summera ihop. Men jag tar 10 offensiva och 10 defensiva spelare för senior bowl som kommer här då. Och så blev det, jag tror det blev 41 offensiva och det kommer väl säkerligen 45 defensiva nästa vecka. Så att jag har ju väldigt svårt att hålla med. Men här är det ju bra, för jag menar, mer info är bra här, tänker jag. Så att jag skäms inte över det.
Nej. Bara en liten smygstart med så här 90-100 spelare eller någonting.
Ja, men precis.
Ja, det är bra. Ja, men det är kul. Det där får vi gott om tid att snacka vidare om sen när vi börjar närma oss också. Lite mer draftsäsong när vi är klara med det här slutspelet. Och vi har ju som sagt haft ganska mycket stora nyheter på coachfronten. Vi kanske kan börja med den som var längst tid sen, så kommer vi till de lite större sen innan vi börjar prata matcherna. Och vi pratade ju lite grann, Rickard gjorde en liten lista till oss och jag var ju väldigt skeptisk till att Mike Vrabel skulle få kicken i Titans, men han åkte ju där till slut ändå, Rickard.
Ja, kan vara jag kan. Lite Nostradamus över mig.
Ja, verkligen. Satt hela listan där, eller? Jag vet inte.
Pete Carroll tog jag ju med upp och var ju med på listan där. Sen underlättade det ju att jag hade 10 namn på listan, så en tredjedel av hela ligan ska
vara. Ett kryss två där, men det var ändå bra.
En aning, ja. Ja, men Vrabel, reaktionerna har ju varit ganska blandade. De flesta har ju försökt försvara honom. Jag tycker inte att det är helt jättekonstigt att man går vidare. Men som det har pratats om, kanske att man mycket liksom spel bakom kulisserna, eller vad man säger. Det som vi inte ser i alla fall, som kanske har påverkat, för resultatet på planen har ändå varit hyfsat, eller bra till och med, men sen vet man inte vem som har haft beslutsrätt och maktkamper inom byggnaden och sådana saker, om det har varit en del i det.
Ja, vi var väl inne på det lite förra gången och jag argumenterade så gott jag kunde för Vrabels sak, så behöver inte göra det igen kanske, särskilt eftersom jag fick fel dessutom, så kanske inte ska fortsätta med det, men då sa vi att han kan vara lite knepig som person, han är ganska självsäker, ganska högljudd och sådär, och nu när resultaten har vacklat lite, då kanske man helt enkelt såg en möjlighet att eller i alla fall inte lika stor anledning att ha kvar honom om man tyckte att han var lite jobbig dessutom när man började förlora lite mer på plan. Så då rykte han där. Så får vi se vad som händer med honom framöver här. Jag skulle gissa att han får en ny chans någon annanstans.
Mm. Ja. Båda tränarna med väst har rykt här i år. Smith och Rabel. Jag är ju skeptisk till tränare som går ut med en sån här västjacka på sig. Så att ur det aspektet är jag väldigt nöjd. Jag tycker det är så jävligt fult ut.
Färre västar på sidlinjen helt enkelt 2024.
Ja, nej.
Ja. Men du, vi kan väl ta Pete Carroll, för du nämnde honom där ju. Du var ju också med på listan. Jag trodde ju inte heller att Pete Carroll skulle få kicken. Jag hade inte många rätt förra veckan, men kanske lite för nära hemma där för att man ska kunna se riktigt sunt på det. Och det kom ju ut först att han hade varit mer eller mindre. Det lät lite som att det hade varit ett gemensamt beslut. Han skulle gå in i någon typ av rådgivarroll. Sen kollade jag på presskonferensen. Han har ju varit där i 14 år tror jag, Pete Carroll, så det är ju också en ganska lång period, väldigt, väldigt framgångsrik period också för honom och laget. Men när jag kollade på presskonferensen så tyckte jag ändå det var ganska tydligt, han fick nog kicken ändå. Så att de kände nog att det var dags att gå en annan väg. Han är ju inte purung, minst sagt, han är väl 72 eller något sånt där. Så att Och man kände att man hade liksom tappat kanske lite kontakten med utvecklingen i ligan, satt fast kanske i lite gamla tankar och sånt där. Och ja, det kan jag ju till viss del hålla med om, även fast man inte har kollapsat någon säsong så har man ju inte lyckats lösa problemen som har dykt upp, och det har blivit liksom fler och fler kanske problem de senaste åren för dem. Och det är framförallt försvaret kanske som inte har lyckats, och det ska ju vara hans paradgren där. Så att känslomässigt i presskonferens, och det var väl slutet lite grann på en era för det här Sia också. Så får vi se vad de hittar på här. Gör en ganska bred sökning nu, har både offensiva och defensiva coacher in, och det verkar som att de inte har någon jättebrådska, utan liksom ser nog som en process som kommer få ta lite tid där ändå. Men ja, segt att Carroll slutar, även fast det kanske började bli dags. Han kan ju inte coacha för evigt heller.
Nej, det känns som att ni har kallat in en del av era gamla koordinatorer också, lite från hans egna träd som eventuellt skulle komma. Dan Quinn har väl varit där från ditt Dallas då, Lasse, och intervjuat. Men vad hoppas du, eller vad önskar du, Mattias, om du skulle kunna få välja nästa tränare?
Men jag tror ju ganska mycket på att det är liksom en offensiv liga på något sätt som vi har i NFL idag, och att det är svårt att lyckas som defensiv coach. Då ska man liksom få in en jättebra, de pratar lite grann om det, Schneider där, sportchefen, som nu får liksom full kontroll. Tidigare har det varit Carroll som har haft liksom beslutsrätt liksom i de flesta frågor. Nej, men det kan vara svårt det där. Man tar in en duktig defensiv coach, då är man beroende av en duktig OC, men gör den OC:n ett jättebra jobb, får den troligtvis ett head coaching jobb någon annanstans, blir man av med den, då ska man börja om. Och det är samma sak på båda sidor av bollen, men just eftersom det är en sån offensivt betonad liga så tror jag det är ganska viktigt att ha lite långsiktighet där i anfallet framför allt. Hellre då att man tar in defensiva koordinatorer på lite halvlöpande band, eller någon gammal veteran som vi har sett i år med Schwartz bland annat, och några andra som har kommit tillbaka och gjort ett bra jobb. Så att jag skulle gärna se att man går offensivt på något sätt, och gärna lite ungt och pikt liksom. Men det är ju svårt, det beror ju lite på personen också om man klarar av det. Det är ett svårt jobb.
Jag hör ju att du är helt ombord på han de har haft inne för en intervju nu, ungtuppen där, Slowick.
Ja, kanske lite väl oerfaren, men ja, det är många som har gått på de här lite yngre offensiva coacherna på senaste tiden, och det har gått ganska bra för många av dem. Så det är väl inte helt omöjligt. Men även han Ben Johnson där från Lions, som också heller inte har någon sån här jätte-CV, är också en sån där som har haft inne. Ja, jag vet inte. Det är väldigt svårt att säga utifrån vad de kommer göra, men jag skulle gärna se en offensiv coach där. Och om vi går vidare från Seahawks där, så har vi ju kanske, det var ju mindre oväntat än Carroll får man ju säga, men Bill Belichick klev ju ner, och där presenterades helt klart som att det var mer av ett gemensamt beslut. Och det ryktas ju ganska mycket om att Belichick fortfarande är sugen på att coacha någon annanstans, men där kan man ju verkligen prata om slutet på en era. Och det blev inte så mycket snack om spekulationerna vem som skulle ersätta honom, för det kom snabbt ut att Gerard Mayo, som har coachat försvar där, gammal linebacker, kommer kliva in och ersätta Belichick i Patriots.
Jag vet inte, det känns liksom som vi har tuggat det här Belichick vara och inte vara så väldigt länge här nu. Så jag vet inte om det finns så mycket mer att säga. Det där mer då kanske om valet för ny huvudtränare. Det kändes ju som att det var klart redan innan liksom beslutet kom att Belichick skulle gå, att det skulle vara Mayo, för det gick väldigt snabbt där. Och tog han med sig någon annan, vad vi vet, på någon form av intervju?
Jag har läst någonstans
Nej,
att
det
det
var...
stod inskrivet i hans kontrakt till och med att han
Just
skulle
det, så...
ersätta Belichick.
Precis.
Vilket är, ja, det är intressant
Sjukt.
att man skriver in en sån grej. Varför
Ja,
det?
det gjorde
Vad
de
vinner man på det?
förra året gjorde de det inför årets säsong. Så då kände de väl ändå att det låg liksom någon sorts progressionsplan där. Så då behövde de inte heller intervjua någon eftersom att det fanns.
Nej,
Annars
just
hade
det.
de ju behövt göra Rooney-regelgrejen och sådär.
Sjukt att det inte läckte. Eller jag menar,
Ja. Ja,
om
verkligen.
Belichick visste, han säger ju för sig ingenting, men
Nej.
det känns som att fler borde ha
Men
vetat
det kan...
om det. Det borde ha kommit ut om det var inskrivet i hel säsong i
Det
kontrakt.
kanske det var, men att man kanske inte reagerar på det för att förra året kanske det kändes orimligt att han skulle få kicken.
Ja.
Det var, då kanske det är mer prat om att han eventuellt skulle kliva ner. Men det är han ju inte intresserad av. Han har ju varit i Atlanta nu och intervjuat, bland annat.
Atlanta, de siktar högt där. Både Belichick har varit inne, Harbaugh har varit inne, som är den andra stora snackisen kanske, får man säga. Sen hur mycket chans Atlanta har på de här, det vet jag inte riktigt, men det känns som att det finns mer spännande jobb där ute. Inget ont om Falcons, men ja, det är ett svårare jobb kanske.
Ja,
Vad ska man
det
säga om
låter ju...
Mayo? Det är ju svårt att säga något om honom, tycker jag. Jag har inte jättebra koll på honom, ärligt talat, som coach. Men han måste ju ha imponerat på något sätt, i alla fall i byggnaden där borta, om de gör en sån här grej.
Ja, i varje fall innan förra kontraktet skrevs. Det spelar ingen roll hur han har kunnat gå in och bara lägga fötterna på bordet det här året. Se till att göra ett riktigt dåligt jobb så Belichick får foten, skulden och så kommer han in och bara tar
Geni.
huvudet.
Ja,
Det är
geni.
solklar från det, så hade jag också gjort.
Men han har väl
Ja.
inte ens varit playcaller där, va? Nej, har han det?
Nej, det har väl varit Steve Belichick eller vad han heter som har
Ja, precis. Så det är ju
fått.
lite intressant, apropå det här med att anställa playcallers. Han är väl kanske lite mer av den här kulturbyggar-typ-snubben då, som kanske Dan Campbell i Lions eller Pierce i Raiders, om de anställer honom.
Ja, nej, men visst, alltså lite mer sån där övergripande ledartyp
Ja,
liksom.
precis.
Behöver inte vara. Han måste väl ha ganska bra koll på defense. Han har coachat defense. Jag vet inte om han har varit DC innan
Ja, absolut.
kanske, Belichick Junior där. Men han, ja, det är klart han har väl koll på det. Men kanske inte ska gå in och vara playcaller på försvaret heller.
Hej.
Ja, intressant i alla fall. Och vi får se, Belichick lär väl kanske hamna någonstans, men det är kanske inte heller någon jättebrådska. Han är ju inte purung, men det är ju möjligt att han kanske tar ett år och inte coachar om han inte hittar något som han tycker känns väldigt intressant. Men är han ute och intervjuar, då är han väldigt sugen, för det här var ju alldeles nyss han fick gå.
Ja, precis. Får jag slänga in en liten curveball här, för jag vet att vi preppade vilka vi skulle prata om. Men vi har ju glömt kanske det största tränarjobbet, och det är väl att Nick Saban pensionerade sig från Alabama, Lasse.
Ja.
Det var ju fan en större överraskning än någonting annat, kändes det som. För det
Ja,
måste
och
ju ha
det...
kommit som en blixt från klar himmel, eller?
Jag vet ju att Mattias sitter ju med stoppbudet så fort det kommer upp
Ja.
college-diskussion här, så jag vet inte hur liksom jag vågar bränna mina college-minuter.
Bara för
Nej,
att det
men
är
alltså, det var
Belichicks
jättejobb.
polare här så tillåter jag det den här gången.
Ja, vad skönt. Nej, men det var jätteöverraskande och det är ju fritt fall i Alabama här nu. Alltså, spelare decommittar och transferar ut på löpande band. Det är en, två spelare per dag känns det som, ledande spelare i Alabama. Så att, där luktade verkligen end of an era. De signade ju DeBoer som gjorde ett jättebra jobb för Washington, tog dem till final. Jäkla otäckt. Om vi pratar om att det är jobbigt läge att komma in i fält. Kom in i Alabama nu efter Sabans jäkla dynasti där och spelarna bara drar en efter en och de committade spelarna från high school väljer att liksom nej men fan det här vill du inte vara med på. Så, och kraven i Alabama är helt sjuka liksom på laget. Så fy fasken för att komma in där och ta över det. Det är ja, bra med pengar tror jag på i alla fall. Det är ju alltid något.
Men de hade ingen, hade de någon ersättare? Sa du det?
Ja, DeBoer,
Ja.
huvudtränaren, var tränare i Washington. Bara var 2 år i Washington också. Tror han kom från Fresno State innan. Så känner väl din gamla QB där, Rickard.
Ja, absolut.
Ja, nej, det är ju skicka lite svallvågor i collegefotbollen får man säga. Alabama är väl de som också har rekryterat tillsammans med kanske några andra skolor. Det är de som har liksom kunnat plocka de bästa spelarna verkligen, i alla fall i sin
Ja.
region där. Och det kanske inte kommer vara så riktigt när Saban inte är där då.
Nej, det är nog nästan inte en överdrift att säga att det är fritt fall där just nu.
Jag såg en sjuk, jag vet inte om det var på Twitter någonstans, att Saban under sin tid har haft en spelare vald i första rundan på alla positioner i anfall och försvar från
Yes,
Alabama. Det är
stämmer.
ganska sjukt alltså. Det är skillnad om man hade haft liksom, du vet, Ohio States anfall eller någonting, men att ha den på alla positioner på båda sina bollar, ja, det är ganska
Ja,
galet.
är det galet vad han har gjort där.
Han har också fler spelare draftade i första rundan än förluster, vilket är också rätt imponerande.
Ja,
Ja.
fy fan, man kan nog göra jäkligt mycket sådana goda
Ja.
vändningar med honom där. Alltså, ja, jävlar vad bra han har varit här.
Ja. Ja, såklart, det säger ju lite om rekryteringen, men det säger ju också såklart om spelarutvecklingen och sen såklart har man många bra spelare omkring sig, då är det klart, då har man ju lite bättre chans att se bra ut själv också. Men det blir också hög konkurrens såklart om att ta startplatser och få bollar om man är receiver, liksom när det bara kryllar av liksom femstjärniga prospects överallt liksom på campus. Så, ja, nej, men verkligen spännande. Det
Verkligen.
var bra att du slängde in den där, Rickard.
Tack.
Varsågod. Ska vi kan nämna också, Commanders har också anställt en ny sportchef. De har ju nya ägare där, och det blev Adam Peters som har varit i 49ers ett gäng år. Så de försöker väl ja, försöka smittas lite av 49ers framgångssaga i Commanders. Se om det lyckas, om det är så enkelt.
Kan ingenting av honom, men det
Nej,
kommer från en
nej,
välmående
precis.
organisation.
Men det är väl inte att de
Assisterande
kanske...
sportchef tror jag han har varit en sånt där, och också college scouting och sånt där. Men det är ju, de här är ju riktiga doldisar för det mesta.
Ja, men de kanske kallar in lite av det tränarträdet då, som också varit så framgångsrik. Liksom, om de försöker bli någon sorts typ av 49ers light.
Ja, visst, det är möjligt. Ska vi hoppa vidare från nyhetssvepet där? Vi kommer ju såklart uppdatera lite grann, för det kommer väl komma mer snack om vilka som är ute och intervjuar. Det har vi rätt bra koll på redan nu, men idag har vi så himla mycket att prata om, så vi kanske inte är någon idé att rapa upp namn där. Vi har ju nämnt en del, men vi kommer ju säkert få se ett par anställningar och sånt där också, vad det lider, även här om närmaste veckorna skulle jag tro att det kommer en och annan position som tillsätts. Så vi återkommer väl till det. Så om vi ska prata lite grann om wildcard-rundan, tänker det är väl lite samma tänk som vi hade där sista veckan där, att vi ska väl egentligen kanske mest blicka framåt, inte så himla mycket bakåt. Men det är klart att det är lite intressant att säga någonting om de här första slutspelsmatcherna, och vi kan ju nästan ta dem i den ordningen de spelade, så det blir liksom den matchen som det var längst sen vi såg, som vi börjar med. Så att vi kan väl börja med den här Browns-Texans-matchen, som ja, den var ganska intressant en liten stund in i matchen då båda anfallen spelade riktigt bra. Men sen så drog ju Texans kraftigt ifrån där. CJ Stroud gör ju en helt fantastisk match som vanligt. Har ju nästan en perfekt passer rating här. Och man får en viktig touchdown där i slutet av första. Och sen så i andra så kommer misstagen börja komma från Flacco där. Och Texans rinner ifrån helt enkelt, och så blir det inte så himla jämnt där i slutet ändå.
Det finns väl många sätt att mäta detta. Jag vet inte riktigt vad som gör att man är nummer ett. Men Cleveland Browns försvar gick väl in i den här matchen som nummer ett försvar. Alltså alla kategorier summerade. De är inte nummer ett i allting, men samlat blir de nummer ett. Och för C.J. Stroud då, och gå in och jag skulle inte säga relativt enkelt, men det såg stundtals fasken relativt enkelt ut när C.J. Stroud och hans offensiv då satte 45 poäng på det här försvaret. Jag vet inte liksom något annat sätt att beskriva det än att det här är ju en dunderrubrik egentligen. Nu kommer vi till andra matcher där som snodde ganska mycket rubriker kring wildcard-veckan. Men egentligen borde ju det här vara den stora rubriken i wildcard-veckan. Att en rookie här som inte på något sätt jättelovande, men inte på något sätt det säkra kortet när det pratas om att Houston tog honom, går in och gör en sån här säsong och liksom gör det här första jäkla matchen i slutspelet. Det är helt fantastiskt.
Ja, det var otroligt vad de lyckades hitta ytor med sina receivers. Och nu nämnde ju du att han, Bobby Slowick, där OC var i Seattle. Och jag fattar ju att man är intresserad av honom som en eventuell huvudcoach eller huvudtränare, för det såg så jäkla såg så enkelt ut för dem. Och det är kanske svårt att säga om det beror på liksom playcallingen eller QB:n eller vad det nu än kan vara. Men att de ändå med receivers som på pappret kanske inte är de mest skrämmande. Nu har Nico Collins spelat jävligt bra, men vad är liksom, vem har orsakat det? Så jag tänker mig att att de lyckas hitta de här hålen i Browns försvar är ju väldigt, väldigt imponerande. Men sen är det ju lite som Mattias var inne på också, de här två stycken pick six som de har i början av
Det
andra
är
halvlek.
tungt.
Då dör ju matchen. Alltså innan det så står det 14-24 liksom. Så finns ju ändå en chans. Men så fort de hamnar i den där uppförsbacken, då blir ju liksom Flacco, syns att han blir den här Flacco som man kanske inte har samma förtroende för. Och de här, vi har pratat om att han spelar hela tiden på gränsen, att här liksom gick han över gränsen.
Ja, jag tycker inte att, alltså, men det är klart han gör stora misstag här som dödar dem på något sätt. Men jag vet inte om man kan säga så himla mycket. Är det verkligen, ligger det på Flacco att man förlorar den här matchen? Jag tycker inte det ändå. Han gör ju,
Nej.
han spelar ju bra liksom i början, och till slut så måste de ju börja chansa lite. Sen är det ju liksom Browns och Stefanski där, huvudtränaren, är ju liksom på total så här full tilt, eller vad man kallar det, när man är runt pokerbordet där, när de ska spela på 4:e och 2 på egen 30-yards-linje. Då ligger de ju inte under med så himla mycket och ska liksom passa någon kort passning där, och Flacco kastar sin andra pick six. Jag tänker, varför spelar de ens där? Jag tänker, man har ändå ligans bästa försvar under grundsäsongen då, statistiskt sett i alla fall. Även fast de inte spelar bra i den här matchen och blir rejält brända hela tiden, så måste man ju ändå på något sätt luta sig, våga lita på sitt försvar lite grann. För annars har man ju stort sett gett upp. Man vinner ju liksom inte en shootout här med snart 40-åriga Flacco i den här matchen. Och Browns försvar var ju totalt osynligt. Och det är ju det är ju där de förlorar. Sen är det klart, Flaccos misstag blir ju rätt avgörande. Men jag tänker att när försvaret spelar så här så hade de inte vunnit hur de än hade gjort. Och sen så var vi inne på lite grann att det såg så enkelt ut. Vi kommer till en annan match lite senare med Lasses Cowboys här, där jag tycker man såg lite samma sak, att liksom nästan allting Texans gjorde i den här matchen fungerade. Det kändes som att varenda play call var exakt rätt tajmat, både offensivt men också defensivt. Och man lyckades få liksom blitzarna vid rätt tid. Man lyckades liksom baita Flacco på den här pick sixen och ändå få liksom utdelning på det direkt. Många som spelar bra, Anderson spelar jättebra, Stingley spelar jättebra igen.
Christian Harris var helt jävla fantastisk. Jag pratade alldeles för lite om honom. Alltså. Han är ju grym.
Så att det gick verkligen, allt gick verkligen Texans väg i den här. Och sen, de är väl förberedda, de är ett bra lag och spelar ju totalt utan respekt för det här Browns-laget. Men ja, nej, det rann ifrån Browns lite grann, och jag vet inte, man kan inte lasta Flacco för mycket tycker jag. Men
Nej.
kul för Texans får man ändå säga. Alltså, det är
Väldigt.
ju lite av årets story. Så att kul att de får fortsätta spela. Och Stroud är ju, ja, som vi har varit inne på, otroligt underhållande. Ska vi hoppa över till Chiefs Dolphins då kanske, som spelade sin absolut iskyla där. Jag vet inte om ni såg Andy Reids mustasch som han lyfte upp några gånger i sändningen, men han hade liksom istappar från mustaschen.
Vet inte varför jag inte såg det här. Det är för att det är en jävla peacock-stream-sändning. Är det bara jag som tycker att den är skitdålig eller?
Jag vet inte vad de håller på med. Nej, det är ju...
Burkigt ljud, man hör inte publiken för 5 öre. Fan vad jag satt och störde mig på det. Det tog halva matchen innan jag liksom hade vant mig vid att det är så fruktansvärt dåligt.
Nej, jag håller med. Nej, de har faktiskt flera av deras sändningar som har varit
Ja, men åter till matchen här. Jag ville bara få ut mig att jag är motståndare till Peacock.
Och till matchen kan man väl säga, Chiefs vann ju 26-7 och det blev väl ett sånt där, det blev väl tyvärr en sån där match som Dolphins har levererat ett par gånger mot de bättre lagen. Anfallet liksom går totalt i ide och gör nästan ingenting. De är fullständigt urusla på tredje down. Skillnaden i den här tycker jag blir lite grann, för jag tycker även att Chiefs har ju problem till och från att flytta bollen, och Miami spelar inte jättedåligt på försvaret, men Mahomes är ju skillnaden jämfört med Tua då på andra sidan, som inte är den här sortens kube som kanske sätter laget på ryggen, liksom improviserar, köper tid och också har armstyrkan att klara av att spela i sånt här väder. För jag tyckte det syntes också en rejäl skillnad på när liksom Tuas bollar bara seglade igenom luften och kändes som att de tog 10 sekunder på sig att komma fram till mottagaren, så kändes det som att Mahomes liksom passmässigt var ju inte ens berörd av det här värdet.
Det är ju den här formen som Chiefs är så jäkla farliga. När Mahomes är bra och så är försvaret bra. Alltså visst, det är ju, så vill ju alla lag ha det. Men det är just det som har varit liksom Chiefs ända sedan Andy Reid kom och Spagnuolo kom. Där, liksom att, ja, Mahomes ska vara bra och så ska försvaret vara bra. Då är de ju fasken. Då blir det så här, då vinner man med 26-7 och så. Jaha, vad skulle vi gjort då, tänker andra. Det kanske inte är de andra lagen som är så jävla dåliga då, utan det är Chiefs som når upp i den här nivån som de inte har gjort under säsongen, som gör att nu är det plötsligt livsfarligt med Chiefs i AFC.
Ja, vi pratade inför den här att det som skulle vara till Miamis fördel var att de skulle kunna springa bollen, men det lyckas de inte med heller. Och de får ju liksom inte till
Nej.
några explosiva spel. Och med Tua så tanken är ju inte att han ska kasta bollen, alltså att det blir explosiva spel för att han kastar djupt, utan ofta så är det ju liksom stora springspel eller att han dumpar av till någon som skapar efter mottagning. Och det känns som att inget av det funkade. Och det är ju såklart cred till Chiefs försvar. De spelade helt fenomenalt. Snid är bra igen. Och
Ja,
Spags
lysande.
håller på att trolla runt där med sina. Jag såg något klipp på Twitter där de håller på att rotera sina safeties från en liksom två djupa safeties till en singeldjup, och sen så rullar de igen till två djupa. Och den här typen av så här, trolleri som gör att Tua håller bollen lite för länge, och samtidigt så lyckas den offensiva linjen inte alls hålla honom särskilt ren.
Nej, det kändes väldigt komprimerad planen för Dolphins. Lite kanske med Tuas armstyrka, hade kanske lite problem att få riktig fart på bollen i de djupa passningarna. Hade ju någon rejäl underthrow där som ändå blev liksom en completion, men det hade kunnat bli mycket mer. Och som du säger, springspelet, man sprang ju inte ens bollen särskilt många gånger. Man hade ju liksom inte drives heller som var långa. Så man hade ju liksom inte någon riktig rytm alls. Man fick liksom aldrig in springspelet i matchplanen, kändes det som. Så det var väl det som jag också trodde kanske kunde varit en chans för dem, men man hade ju liksom ingen kontroll på line of scrimmage jämfört med Chiefs, som känns som de vann på båda sidorna av bollen där. Och även fast Kelce hade lite drops och sånt där, så skrev ju Rashee Rice fram där och spelade väldigt bra för Chiefs. Och det räckte ju med några stora spel till honom för att man skulle vinna det här ganska bekvämt. Ska vi hoppa vidare till Cowboys-Packers-matchen kanske då, som man får säga var den andra stora skrällen. Den slutade ju 48-32 efter lite garbage time-poäng och yards från Prescott, får man säga. Den var ju inte så himla jämn egentligen. Det stod ju 27-7 i halvtid till Packers. De fick ju en riktig drömstart och tittade väl egentligen aldrig tillbaka heller. Och om vi pratar om Browns försvar som var osynligt, så kan man ju definitivt säga samma sak om det här Cowboys-försvaret som i stort sett tillät en touchdown på nästan varenda gång Packers hade bollen. Och sen så hade man lite misstag från Prescott på det, så den liknar ju lite grann Browns-matchen här. För Cowboys kommer ju aldrig riktigt in i det här och ser kanske, ja, men ser det lite nerviga ut, och Packers har allt att vinna, kommer in på ett wildcard som sjunde seed här och spelar liksom med vind i ryggen och inget att förlora på något sätt.
sa ju det innan. Det är liksom Packers och Niners kan vi inte vinna mot. Det spelar ingen roll vad det är för några jäkla förutsättningar. Det är någonting mot de här två lagen vi inte kan vinna mot. Så vi började inte spela matchen. Men har ju lagt alltså, enormt mycket snack om den totala kollapsen Cowboys har gjort där. Mycket ska läggas på det såklart. Men jag tycker nästan det kommit undan eller puttat bort lite hur jäkla bra Jordan Love är. Vi pratade om C.J. Stroud här i Texans. Jordan Love gör ju en fantastisk match och det går med all rätt att säga att ja, Cowboys försvar gjorde det lite enklare för Jordan Love. Absolut, så är det väl alltid liksom när det är en kombination av en bra QB så blir ju också ett försvar sämre. Så att Jordan Love, jag tycker han är så här att en del av den här vinsten, han är den här vinsten för Packers. Så oerhört bra, lugn och fin, alltså ser inte berörd ut. Cred till Packers stunt, alltså under säsongen jag har sett Packers, kanske när de var lite sämre, så tyckte jag den offensiva linjen såg väldigt skräp ut. Här tyckte den såg jättebra ut. Dan Quinn, det här är ju inte en av hans svart som han lägger på bordet nu när han åker runt och ska intervjuas för
Nej.
HC-jobb såklart. Han har ju det här, jag gillar jättemycket Dan Quinn gör, men han har det här problemet att han har fruktansvärt svårt, i varje fall får jag den uppfattningen, han har väldigt, väldigt svårt att ändra liksom sin matchplan under själva matchen, utan han kör och kör och kör, slår huvudet i stenen, för de blitzar, blitzar, blitzar och de märker att ja, det är inga större problem för Packers. Ja, men då ställer de in och så ska de täppa igen i mitten. Nej, det är inga större problem för dem att springa där heller. Ja, Jones ska ju också ha cred för springspelet och offensiva linjen. Så att jag tycker det finns jättemycket att ifrågasätta med hur Dallas tar sig an den här matchen, framför allt försvaret. Men det finns också jättemycket positivt att lyfta fram för Packers, så här tycker jag.
Jag tycker att Packers verkligen får till ett balanserat anfall i att de springer bollen bra och de passar bollen bra. Och med liksom de två delarna kompletterar varandra jättefint. Och det är ju,
Verkligen.
jag håller med om att Quinn kanske inte gör jättebra justeringar, men det är också svårt att justera när det känns som att vad Packersen gjorde offensivt så lyckades de. Eller alltså, de hade ju så väldigt
Ja.
enkelt. Då sprang de bra. Ja, då måste vi stoppa springspelet. Ja, då passar de för att, och det går liksom precis lika bra. Och sen så, ja, men då måste vi försöka stoppa det. Det kändes som att du, Mattias, sa det med Texas, att men att Packers hade liksom rätt svar hela tiden
Ja,
i anfallet.
verkligen.
Spelade riktigt, riktigt fint. Och sen Dallas, ni har ju liksom haft problem att stoppa springspelet, så Packers går ju säkert in med en ganska medveten plan att det här behöver vi etablera tidigt för att tvinga dem fokusera på det, och då utnyttjar vi. Så det är väldigt, väldigt fint jobbigt av Packers rent strategiskt, tycker jag.
Men
Ja,
om jag
verkligen.
skulle vara den Quinn här då liksom, och ändra någonting så kanske är det där betona då att han lägger så oerhört mycket krut på blitz. Skit i det då, ta
Nej.
vanlig pressure när det inte går och fall tillbaka med de spelare. För att nu har de också gått över till att spela zon den här matchen i hela matchen från att spela väldigt, väldigt mycket mer manbaserat tidigare per år. De såg inte ut att veta vad de skulle göra här stundtal och det måste han ju se uppe från båset att inte det funkar. Och han måste samtidigt se att ja, men blitzen funkar inte heller. Ja, men då kan vi i alla fall göra den justeringen. Ja, spring är inte så jäkla lätt att justera, det har de problem med. Men de kan i alla fall liksom städa upp och falla bak eller med lite mer folk istället för att fortsätta blitza. Det är som att ja, man gör det tillräckligt kommer muren spricka. Ja, jag vet inte.
Ja, nej, men visst. Nej, men det är precis som, ja, du var inne på det där, Rickard, som jag menade med den här Texans-matchen också. Det kändes verkligen som att liksom allt Packers gjorde här, så fort man skickade en blitz i försvaret, så fort liksom Cowboys blitzade, så alltså, hade man någon post corner out med någon tight end som blir ett jättestort spel till en öppen spelare, blitza på den här långa touchdownen ner över mitten, man får en mot en utan safety-hjälp. Man lyckas liksom allting, så har man något klockrent svar på och lyckas vinna sina matchups också, såklart. Det måste man ju ändå göra. Men och sätter liksom i stort sett allting. Så det blir ju nästan en perfekt match för Packers. De har ju spelat bättre sista månaderna. Vi pratade lite om deras offensiva linje inför, att den hade spelat upp sig. Och här blir ju någon typ av crescendo för dem. De gör ju säsongens bästa match i den viktigaste matchen. Och Cowboys tror jag liksom blir chockade av starten här och åker på några riktiga snytingar. Och sen är man liksom, ser man lite skakad ut, tyckte man så lite grann på Prescott också, att han var liksom rätt förvånad. Det var ju mycket snack i sändningen om CeeDee Lamb också som kommer ut och är väldigt upprörd och liksom irriterad och frustrerad, och så försöker man forcera en boll på hon till honom på en slant route, så blir det en interception, och då har han liksom skrikit om att han kanske vill ha bollen innan, och det kändes som att det var, ja, lite som Browns-laget på full tilt där, så lite så blev det för Cowboys också. Det, liksom, trots att man blev mer desperat så kom liksom inte den energin ut i något positivt. Det blev bara värre liksom. Man bara grävde hålet ännu djupare och matchen rann ju väldigt fort ifrån dem. Och som ni säger, Love hade nästan identiska stats som CJ Stroud här. Exakt samma passer rating tror jag, någonstans runt 157. Och Aaron Jones är en jättefaktor såklart också. Så att otroligt imponerande av Packers. Såklart magplask från Cowboys. Det kan man snacka länge om. Och det började ju prata direkt där om Mike McCarthys framtid och allt vad det är. Men otroligt imponerande av Packers också.
Ja, och det här med Dak Prescotts match här, han har ju varit fenomenal hela säsongen. Alltså, vi pratade om några veckor sedan för att han var en MVP-säsong, så att jag såg till exempel att Seymour, Philip Minja där, la någon tweet om att han var den mest överskattade spelaren i NFL. Och det är ju bara bullshit, eller så är det en lat tweet, eller så gör det bara för att få liksom klick och lite gehör, det må hända. Men poängen med det var att så är det ju inte såklart, han har ju varit skitbra. Han har en dålig match, de flesta har en dålig match. Här hade han en riktigt dålig match, där får det tunnelseendet som han får ibland på den andra picken du sa där, Mattias, när han försökte liksom tvinga ut den till sidelän. Han är ju i något paniktillstånd där också, som du också säger, när de liksom driver upp ställningen, så liksom känner han kanske liksom så här att ja, vi ska ju gå till Las Vegas sen och spela Super Bowl, nu ligger det på mig här, och då funkar ju inte den här matchen. Men det är ju inte det, det är ju inte, de förlorar ju inte på att på bara på grund av att Dak gör ett par dåliga beslut, utan det är ju en försvarsförlust i kombination med att det är väldigt, väldigt välfungerande Packers som är liksom det rubrikerna på den här matchen, tycker jag i alla fall.
Ja, jag håller med. Försvaret är ett större problem än anfallet här, absolut. Och sen så blir det några extra misstag då, ja, då blir det ju ännu djupare hål såklart. Och McCarthy har ju snackats lite grann om här. Lite svårt att förstå diskussionen, fattar hela den här grejen med Cowboys har svårt att leverera i slutspelet, men en ganska liten sample size ändå. Nu har han varit där 4 säsonger, de 3 senaste säsongerna har han vunnit 12 matcher. Det är ju ett oerhört imponerande facit. Såklart måste man ju liksom kunna vinna i slutspelet också, men jag tänker så länge de vinner så här mycket matcher så tycker jag ändå att man måste fortsätta ge honom chanser att liksom ta dem över det där sista hindret på något sätt. Det är svårt att byta tränare och tro och hoppas att man ska vinna liksom lika många matcher framöver också. Liksom generellt har han gjort ett jättebra jobb i Cowboys. Men det är klart, det blir reaktioner när man förlorar på det här sättet.
Ja, men det är ju lättare att byta tränaren och byta ägare och hela
Ja.
truppen. Så att liksom, och det är ju den här hopplösheten som finns. Det är nog ingen som betvivlar att Mike McCarthy gör ett bra jobb med dem i grundserien. Och jag gillar ju Mike McCarthy. Jag tycker han är när han tog över play calling och offensiven, tycker jag det såg mycket, mycket bättre ut. Men det är ju hopplösheten man har där, sitter, ja, nu är vi där igen. Liksom. Vi kan inte hålla på och prata om Aikman, Emmett Smith och Michael Irvin, för vi har inte gjort ett jävla skit i slutspelet på snart 30 år. Så att jag tror nog många bara vill ventilera ut det här, och
Ja.
det ville jag, och det har jag full förståelse för alla andra som vill också.
Ja, verkligen. Ja, men särskilt fansen. Men
Ja.
ser man det utifrån så är det så här ganska många lag tror jag som är rätt avundsjuka på Cowboys framgångar, även fast de inte kommer
Ja,
över det där sista liksom. Men det är inte många lag som har vunnit fler matcher de senaste åren än Cowboys ändå. Men ja, i slutspelet så det gäller såklart, så är det ju. Ska vi hoppa över till Rams-Lions-matchen? Man kan väl säga att de första tre här, inte intressanta, liksom fanns saker att prata om såklart, men de var ju inte speciellt jämna. Här fick vi kanske en riktigt spännande match och framförallt väldigt offensivt betonad, och det hade vi väl lite på känn innan. Det var ju 2 anfall som gjorde lite vad de ville, båda quarterbacksen där, både Stafford och Goff, som såklart bytte lag för inte så länge sedan, en stor storyline. Spelar ju väldigt, väldigt bra, och det kom ju egentligen, avgjordes egentligen inte förrän på sista driven.
Nej, och det som jag typ reagerar på mest är att Stafford får så mycket smällar i den här matchen, men ändå spelar Mot slutet så känns det som att han inte kastar en enda boll med armen över huvudet, utan håller på och så här slingshotkastar den i sidledes istället. Och jag undrar om det hade någonting med att han hade fått
Ja,
så
han
mycket
tänkte också
sväll mot
det.
sin axel och sina revben, att han liksom inte rent fysiskt orkade, eller att det gjorde för ont att kasta den ordentligt, för han stod verkligen och bara så här, kastade iväg den lite så här halvslappt med höften typ. Vilket
Ja.
också är någonting om hur jävla tuff han är,
Ja.
men det pratar de om rätt mycket om i sändningen.
Ja, och att han typ kan göra sjuka kast också. Alltså jag menar,
Ja.
han kan ju typ kasta underhandskast som är liksom lika bra som vem som helst vanliga
Ja.
kast.
Ja, alltså det ser fortfarande otroligt bra ut när han håller på sådär. Ja. Jag var tvungen att visa när han har någon har ju någon no-look-passning med en sån där ut på en ena sidlinjen. Jag var tvungen att visa min partner och till och med hon vart såhär, bara, vad fan, det där är helt sjukt. Och det,
Ja.
ja, han hade ett par sådana.
Nej, han är ju en riktig favoritspelare faktiskt, därför har det alltid varit. Och han var riktigt bra här, men de torskar ju ändå mot Lions med 24-23 och jättekul för Lions såklart. Jag vet inte om ni såg klippen efter från omklädningsrummet när Dan Campbell gav Jared Goff en sån här game ball, och så sa han att du är liksom good enough for Detroit, Jared Goff.
Ja.
Och det var lite både en förolämpning och en snäll sak att säga.
Ja,
Ja,
nej, det var alltså, en oerhört välspelad match. Om vi har hittat tydliga svagheter och styrkor i de andra matcherna hittills så var det ju svårare att hitta svagheter i den här matchen. Bara flika in där, att jag tycker nu är både Stafford och Goff varsin match, men det är förbaskat kul att se Matthew Stafford, hur han spelar. Alltså, jag är också barnsligt. Han påminner lite om en sån där mittnia i handboll, liksom. Antingen så bara ger han de här underhandskatten rätt upp i nättaket, eller så gör han den där no-look-passen in på mittsexa. Alltså, han spelar så liksom oortodox. Nu kanske inte är det längre, men han har gjort det en längre tid.
Ja, och så cleant också samtidigt. Alltså han hade ju rätt mycket så här turnovers och sånt kanske i början på sin karriär, men nu känns det som att han har liksom levlat upp här de senaste åren och spelar. Ja, han har haft en del turnovers tidigare säsongen också, men för det mesta spelar en väldigt ren match här. Hutchinson hade ju lite sacks
Det
här för
puckarna
Lions
kula.
annars. Ja, Puka Nacua gjorde ju en jättematch, hade ju 180 yards. Det är intressant att han så helt uppenbart är deras liksom första receiver, och Cup är nästan osynlig. Och Amon-Ra St. Brown hade ju en jättematch för Lions också, som också går ut och liksom passar bollen för att vinna i slutet i en situation där många hade kanske sprungit bollen. Det var också lite kontroversiella domslut mot Rams här. Jag tyckte inte det var så himla farligt, men jag förstår ju om man är Rams-supporter så känns det ju segt. Det var ju en eventuell pass interference på Puka Nacua på liksom det avgörande spelet på fjärde down när han liksom blir dragen i tröjan, men han får ändå gå upp ganska fritt tycker jag. Det är väl sån där kontakt som sker rätt ofta. Ibland blåser de, ibland gör de inte det. Men i en sånt här avgörande läge såklart, om man är Rams-supporter så vill man ju se en flagga för det. Jag tyckte även holding-flaggan på spelet innan var ganska tuff. Så där kollar de det
Ja, det
ganska
tycker jag var
tufft.
värre nästan.
Ja, de kollar den ganska tufft och då hamnar de i en väldigt svår situation, och sen så kollar de själva alltså pass interferencen väldigt loose, och liksom båda går mot Rams och tillsammans så blir det väl så att man får lite så här tråkig smak i munnen på något sätt, men man vill inte ta något bort från Lions eller som ändå liksom, de gör ju det där bra ändå, men det är klart de kunde ha fått ett domslut med sig Rams, kanske inte hade förändrat något men kanske hade gjort det.
Ja, nej, jag tycker att de torskar matchen för att de dels släpper de här tre stycken långa 75 yards-serierna till Lions i början av matchen. Det är deras första tre serier tror jag som slutar de här långa. Och sen så är Rams själva dåliga när de kommer ner i red zone. Så man kan nu hitta domslut här och där som man tycker att så här, åh, det var jätteavgörande just där då, men man hade möjligheter att inte hamna i den situationen genom att bara haft spelat bättre under de övriga 58 minuterna.
Lite så är det, ja. Jag håller med. Man vill liksom inte lita på ett 50-50 domslut på fjärde down för att man inte har lyckats avsluta sina serier på hela andra halvlek. Men välspelad match mellan två bra lag tycker jag. Kul för Lions. Det verkar ju som att det betyder ju väldigt mycket för det här Lions-laget att de får gå vidare. Och kul för fansen såklart som inte har upplevt framgång i Detroit på 100 miljarder år. Så att lite kul. Rams vann ju nyligen Super Bowl så det är inte jättesynd om dem nu om man får vara på det sättet. Ska vi hoppa vidare från den matchen? Vi har ju en Bills-Steelers-match som Bills vann också. Intressant väder får man säga, både snö och kallt. Blåste en hel del också. Bills vann 31-17 där. Vad ska man säga om den matchen? Jag tyckte ändå att Pittsburgh pressade Bills en del, men de hade lite misstag och de mötte kanske ett bättre lag och det gjorde att de tappade lite grann, det rann ifrån. De höll på att jaga ikapp, men kom liksom inte hela vägen tillbaka. Josh Allen storspelar i den här matchen och det är också ganska mycket skador i liksom en fysisk match i dåligt väder. Men Bills lyckas ändå sno åt sig den.
Vad sa du att det blev? 31-17. Ja, kändes jämnare betydligt. Alltså den var ju jämn långt till matchen. Jag skulle nu vann man då 31-17, så det är bra för Bills. Jag är ändå lite besviken på Bills skulle jag säga. Känner att alltså det slarvet som Steelers gör så tidigt i matchen offensiven, att de inte ta vara på det mer, jag vet inte.
Ja, alltså det som jag tycker kanske känns som det mest avgörande, eller det som gör att de förlorar, är ju att Steelers har vunnit matcher inför, alltså tagit sig till slutspel för att de har kanske kunnat tvinga fram lite misstag och inte slarvat själva på anfallet. Och de har ju vunnit för att deras försvar de har inte släppt in så mycket poäng. Och nu i den här matchen så möter man ett lag som man vet kommer göra poäng offensivt, och då har man ju inte råd att göra den här typen av misstag. De hade ju en interception i endzone till exempel, när de har en bra offensiv serie. Och sånt, liksom, det där, visst, de hade lite häng, men det kändes ju inte riktigt som att de verkligen hade en chans efter att de tappade den.
Nej, jag vet inte. Jag tänkte så liksom att nu kanske Bills kan göra en match där Josh Allen inte behöver vara hjälten, liksom att de kan städa av den här liksom och spara lite på Josh Allen-krutet. Nu kan han ändå kliva upp i slutet, eller slutet hela matchen egentligen, eller framförallt andra halvlek, och egentligen ta det liksom på sina axlar igen. Nu gör han ju svinbra, så det är ju liksom inte, det är inte något dumt i sig, men det känns lite skönt att det inte ska behöva hänga på Josh Allen varje gång. Och jag tyckte ändå att det hängde lite för mycket på honom.
Ja, nej, Bills gör ju ingen sådär jättematch, alltså med tanke på vad de får gratis och sånt där, att de ändå inte lyckas skaka av sådär Steelers-laget kändes väl som att det kanske inte var jätteförtroendeingivande. Sen kanske, ja, förhållandena gör lite sitt och sådär, men som ni säger där, Steelers har ju inte riktigt anfallet för att göra den här typen av misstag och fortfarande hänga med. När de ändå liksom tillåter 30 poäng så var det ju mer eller mindre kört där, så att matchbilden gled ju ifrån dem lite grann. Annars vet jag inte om det finns så mycket mer att säga om den matchen. Jag tyckte att men det var intressant att se. Jag tyckte att det ändå kändes som två relativt jämna lag om man hade tagit bort misstagen, vilket jag inte hade trott. Jag trodde Bild skulle ha lite enklare faktiskt. Och då har vi sista matchen då vi har pratat mycket skrällar. Det här är ju ytterligare en skräll då, när Buccaneers, ert favoritlag inför säsongen, är slänger under bussen, går in och spöar skiten i Eagles här, 32-9. Och här kan man väl kanske säga om att den här matchen var ju egentligen aldrig jämn. Jag tyckte att Buccaneers var fullständigt överlägsna och det är klart bättre laget på båda sidor av bollen jämfört med Philadelphia. Och vi hade ju hört lite domedagsprofeter, inte minst på vår Slack där det hänger mycket Eagles-fans, som hade sagt så här, det är redan kört, Eagles är kassa och sådär. Man kanske inte riktigt ville tro dem, men de hade ju rätt här. Och Eagles kom ut väldigt, väldigt bleka, kanske lite skador på Hurts och sånt där som påverkade delvis. Men det kanske inte var det enda problemet i den här matchen att just Hurts var borta, för att var det någonting man fick till så i Eagles så var det väl ändå passoffensiven gjorde i alla fall någonting. Resten av laget gjorde väl nästan ingenting. Det var helt blekt i den här matchen.
Ja, det är ju
Ja,
lite, ja, jag tror det kan.
de kom ut, jag tyckte det såg ut som liksom sista, som Panthers borde ha sett ut vecka 18. Eller ja, nu har ju de ändå inte sitt första val. Men alltså som ett lag gör, som bara gett upp för säsongen och väntar på att få drafta. Det var otroligt, otroligt slappt kändes det som. Det var liksom aldrig, Jag menar, det som så här, Eagles kanske har varit när de har varit bra, liksom. De gled in med de här hundhuvudena när de gick till Super Bowl eller när de till och med vann. Att det var liksom den andan är helt borta, liksom. Det var väldigt uppgivet innan de ens singla slant.
Ja, den finns
Ja,
väldigt
och
låg energi.
alltså, ja, och jag tycker alltså det här försvaret, det är ju lite som här med Packers Cowboys här också. Baker Mayfield gör ju en jättebra match. Och så får man väga det mot då att Eagles försvar ser helt jäkla vilsna ut. Och som du säger, Rickard, de ser ut som de har gått upp och liksom gör en läggmatch mer eller mindre. Nej, det var en bedrövlig insats. Jag hade ju på känn, jag tippade väl Buccaneers förra veckan för att jag ändå sett en hel del Eagles och sett lite av det här raset som var när det har sett så jäkla bedrövligt ut. Tycker det är lite konstigt att man liksom inte kan få ut mer av, alltså, även om att det är jäkla formsvacka dipp och ras. Alltså, de har så många liksom ikoner kvar i det här laget liksom, som har varit med så länge att liksom inte de bara kan lyfta sig på något sätt och lyfta laget. Det är beklämmande. Det var verkligen bottennapp här för Eagles andra eller sista tredjedelen av säsongen.
Ja, nej,
Det
men
känns
verkligen.
också. Det känns också som en coachförlust på sätt och vis. Alltså dels du pratade om att försvaret såg helt vilsna ut och det gjorde de ju och det kan ju kanske ligga i att man bytte eller playcaller mitt under säsongen. Men också anfallet, de visade ju flera gånger i sändningen att så här, det är ingen i mitten utav plan utan alla passningar ut liksom mot sidlinjen. Varför är det ingen som springer en enda route centralt? Varför liksom skapar de inte de här enkla passningsalternativen utan varför ska allting vara lite lurigt ut på sidlinjen? Med det så här spelarkapitalet som de ändå har, även om fast de har lite skadade, även om Hurts varit skadad, men alltså att de inte liksom kan få ut mer av det känns, i min bok så känns det som att det är liksom coach, det ligger otroligt mycket på coachen att man faller så här.
Verkligen. Och vi pratade ju om det när de degraderade Sean Desai där, att det kändes underligt, lite förhastat, lite desperat. Och sen dess har det ju egentligen mer eller mindre bara sett sämre och sämre ut. Och kändes som att man kanske tappar lite självförtroende där, tappar lite kanske förtroende på vad man höll på med, var man på väg någonstans. De citerade ju några spelare som hade pratat med inför matchen här och som försvarsspelare som hade sagt att ja, men det har varit en svår omställning liksom, att byta defensiv koordinator. Kanske därför det är ganska ovanligt att man gör det mitt i säsongen, särskilt när man vinner liksom, och är på väg in i slutspel. Det är inte så jättevanligt att man gör den typen av byten och det kan ju ställa till det. Och även som offensivt då, att man liksom tappa lite tro på vad man är på med och man kom ut här med otroligt låg energi som vi har pratat om och såg inte ut som att man trodde att man skulle ha en chans och då möter man ändå ett lag som gick 9-8 liksom och inte alls är någon juggernaut men man blir ändå totalt överkörd på båda sidor av bollen och det ja, är otroligt blekt och mer kan man ju inte säga. Tycker jag. Sen får vi se vad som händer med det här IG-slaget framöver här. Det är väl möjligt att man kan komma tillbaka från det här. Man har ju många bra spelare fortfarande, men några börjar bli lite äldre och vi såg Jason Kelce här bland annat gjorde ju sin sista match. Kanske det är inte det roligaste sättet att avsluta på för honom efter en väldigt fin karriär såklart, men en av många som kanske inte kommer vara kvar de kommande åren här. Ska vi lämna wildcard-rundan? Det blev ändå en
Ja.
hyfsad genomgång där. Vi skulle ju vara snabba.
Vi stannar till där lite bara.
Inte jättesnabba kan man inte säga. Och det betyder ju att vi har fyra stycken matcher här i divisional round som sig bör. Och vi har de två nummer ett seedsen som kommer in i spelet här också då. Då har vi ju Texans som möter Ravens, Packers som möter 49ers, Buccaneers som möter Lions och Chiefs som möter Bills. Och vi kanske ska börja och säga någonting om den här Texans Ravens-matchen som spelas 22.30 på lördagskvällen.
Ja, alla bort Texans här nu då mot ett vilande Ravens och det är ju såklart att Ravens är favorit här. Men Man luras ju in här i sista matchen man såg med Texans. Om de nu kan sätta så mycket poäng mot nummer ett försvaret i NFL, då ska de väl kunna göra någonting på Ravens försvar också. Jag vet inte om det är så lätt. Alltså, nu möttes de väldigt tidigt i säsongen och då såg det annorlunda ut. Jag tror Stroud blev säkrad 5 gånger den matchen av Ravens fenomenala försvar. Så det är klart, det är inte bara att gå ut och vinna den här för Stroud och Ramme. Men jag vet inte om man ska ta det från Houstons sida då, så är det ju försöka hålla den här matchen jämn, liksom så långt det bara går. Dra ut på de här långa jäkla drives, se till att liksom vara effektiva på tredje downs. Man behöver säkert liksom lägga ytterligare en växel i det här springspelet som inte har varit sämst, men där kan man ju önska lite mer i varje fall. För att jag tror inte, nu överraskar ju Stroud ständigt här, men jag tror ju inte liksom man kan liksom hålla drives enormt långa om det är C.S. Stroud bombar ut på Nico Collins. Det går inte mot de här Ravens-försvaret känner jag. Så att håll drivesen långa. Använde två tarends en hel del sist. Det kan vara ett sätt, alltså Schultz och Brevin Jordan där. Det ska jag väl läsa lite mer av. Mer play action kanske för att liksom hålla Ravens-försvar ärliga, som man ofta kallar det. Det hade varit något. Men samtidigt om man då kollar på Baltimores försvar. Det är ganska svårt tycker jag liksom, att peka ut vad det här försvaret gör bra. För de gör så väldigt mycket bra. Man kan säga då de här 5-6 som man hade första veckan. De är ju tackgalet lag. Vad heter han, Madabike där. Måste göra det jobbigt för C.S. Stroud. Liksom stressa honom, hålla, liksom, känna att han har något som flåsar på honom. Även clownen gör det ju bra också. Liksom, bättre än på länge i varje fall. Så att, på, pressa, pressa, pressa där. Och så, alltså, om Browns var det bästa nummer ett försvaret så har ju Baltimore varit nummer ett försvaret i turnovers och takeaways här. Och kan man göra det? Kan man få liksom C.S. Stroud att inte vara så bekväm i fickan? Att han ska försöka scrambla lite, försöka ta spel med fötterna, ta lite förhastade beslut, så har du ju den här Hamilton, alltså safety-paret där. Hamilton, vad heter han? Stone heter han, som har en jäkla massa picks i år. Kan nog liksom slicka sig om munnen lite där för Baltimore försvar. Så det är väl det Baltimores försvar ska göra det. Och vänder man på det här så offensiven tycker jag inte de ska spela sådana. De spelar ganska enkelt. Och det är ju lätt att kunna göra det när man har MVP då, Lamar Jackson. Men fortsätt med det liksom. Komplicera det inte. Lamar Jackson har ganska enkla liksom passningar. De gör inte de mest spektakulära routsen och spelen, utan fortsätt spela så enkelt som man gör. Det finns ingen idé att ändra på det. Houston Texans försvar är på en all time high nu. De lever gott. Will Anderson kan pressa. Christian Harrison pratar om är jäkligt bra där i mitten just nu och Stingley och andra, men liksom, jag tycker inte det är klart man ska anpassa sig efter sin motståndare och se vad de är bra på, men jag tycker Ravens ska göra det så lite som möjligt. De ska bara tugga på, rulla på med Lamar Jackson, precis som de har gjort innan. Förenkla spelen på offensiven. Nu vet jag inte hur mycket liksom det röker då, är det inte att Mark Andrews, tight-enden, kommer in här. Han har inte varit skadad länge. Tränat hela den här veckan nu, men om han ska spela eller inte. Men Isaiah Likely, den andra tränaren, har också kommit in och sett liksom duglig ut. Odell Beckham Jr. har absolut inte gjort bort sig, som många trodde att det bara var liksom ett affischnamn. Han har gjort sitt och så har det ju sig Flowers, wide receiver där, som också gjort en fin rookie-säsong. Så att, jag tycker inte de ska ändra på så mycket, Ravens. Det är Houston som ska komma till Baltimore och försöka liksom ändra den här matchbilden och inte tvärtom.
Ja, och Texans, jag tänker det som de behöver göra kanske är att försöka hålla sig kvar i matchen så att den inte springer iväg från dem. De har haft otroligt svårt att springa bollen och kommer ju ha det i den här matchen också och kommer ju behöva få till de här stora explosiva spelen. Det hade de ju Colts i sin win and you're in-match och ta sig till slutspel. Och det hade de ju här nu senast också, någon djup 76-yards passning, och så hade de ju det här stora screenspelet till just Brevin Jordan där som du nämnde. Så de behöver ju få till några av de här stora spelen, vilket är jävligt svårt mot Ravens försvar. För ska allting ligga i händerna på Stroud så känner jag mig lite nervös över det. Alltså nu jag får lite förtroende för honom över att de lyckas mot Browns-försvaret, som också är ett ganska rörigt försvar att liksom avkoda när man väl droppar bak. Och det är ju samma med Ravens-försvar, att det är också jävligt svårt att liksom veta det händer så sjukt mycket. Men att han klarade det förra veckan känns ju ändå bra. Men jag vet fan om det här inte är ännu ett nummer för stort. Och framförallt mot ett anfall som ändå kommer kunna pressa på ett annat sätt än vad Browns kan göra.
Nu skulle ju alla lag vilja börja så som Packers gjorde mot Cowboys senast. Men jäklar vad det hade varit viktigt för Texans. För att jag tror, nu följer jag inte varenda jäkla Ravens match och minnet kanske viker. Men jag tror att de floppade ut slutspelet mot Titans. Det var inte så länge sedan. Mm. Just på ett liknande sätt som Cowboys och rök. Liksom, att Titans väldigt överraskade gick upp och tog en ledning och så... Va? Vad hände? Så kom aldrig Ravens in i det precis. Så att där är också något liksom, lägg all jäkla krut på att börja bra. Men det kanske man gör ändå, det kanske man behöver säga. Jag menar, alltså de måste göra någonting, de måste bryta mallen här, Texans. För att kolla du bara på Ravens, det är ju det enda laget jag har sett som har fått 49ers att se dumma ut. Liksom. 49ers offensiv hade det oerhört svårt mot Ravens försvar. Så att, fan. På Stroud och bomba ut två touchdown och stäng ner Ravens första drive, då är det kul.
Man har ju nästan hoppat på en sån start, för som sagt, ja. Ravens känns ju som ganska stora favoriter här. Liksom, över brädet så är de ju mycket mer balanserat, bättre lag liksom, på de flesta positionerna. Och Texans har ju några såna där grejer som de är riktigt bra på. Det är ju Stroud när han ibland också flyr undan pressen och skapar lite själv och sånt där och hittar de här djupa passningarna. Och man har ju lyckats ha liksom kreativa spel som har funkat bra. Man har haft mycket lösningar på utmaningar som försvaret har ställt till en. Men blir man liksom fysiskt dominerad, då är det ganska mycket svårare att ha den typen av idéer. Så att nej, men det skulle vara jättekul om de kan få en bra start här så att det blir en bra match. För annars håller jag 100% mer om att liksom, och lyckas man hänga kvar lite i den här matchen på något sätt. Och det kan ju vara att Ravens, ja, de kanske får några små marginalspel på tredje down som gör att de måste panta och man lyckas hänga kvar lite grann. Då kan man ju hoppas på lite CJ Stroud-magi i slutet på matchen och det blir sån här 4-minute offense och man tänker att allt är möjligt på något sätt. Men då måste man ju hänga med så länge också, så att inte Ravens bara tar kommando över den här matchen och springer bort den med Lamar och springspelet och försvaret tillåter liksom ingenting och sådär. Så, som det är lätt att se att det blir en sån matchbild. Jag räknar inte helt ut texten så här. De har ändå visat att de har liksom höga höjder. Men det är kanske lite skillnad att spela hemmaplan mot Flacco jämfört med borta match mot Lamar och Ravens här. Så det är klart en helt annan sorts utmaning. Men man hoppas ju att de kan verkligen steppa upp och leverera som de har gjort hela året. Framförallt med sitt passningsspel, så att det blir en kul match. Då är väl allt möjligt. Om vi hoppar över till Packers 49ers-matchen då. Det är intressant att 49ers är ju lika stora favoriter som Ravens är mot Texans när de möter det här Packers-laget som ändå har spelat liksom bättre och bättre på något sätt. Och jag vet inte om det är lite för att man kanske inte tror riktigt på att Packers är så här bra som de har visat de senaste veckorna här, och framförallt kanske senast då. Men precis som Ravens får gå in med ett stort favoritskap så får väl 49ers såklart också göra det här. De har ju varit väldigt stabila över hela säsongen, förutom någon enstaka match då, kanske mot Ravens till exempel. Men bra liksom på båda sidorna av bollen och kan springa bollen, kan passa bollen och känns liksom som att de är bra på det mesta. Men vi har ju pratat om 49ers förut, de är ju lite av ett rytmlag. Kommer de in bra i matcherna så kan de ofta bara rulla på och köra över folk, och det ser man ser liksom knappt en skönhetsfläck någonstans. Men blir det lite skakigare start för dem, får de inte riktigt igång den, kanske till och med hamnar i ett underläge, då är det ofta ett helt annat 49ers som vi ser. Nu tror jag kanske inte att Packers är... Vi får se lite hur det är med Jair Alexander här som skadade sig senast. Han har ju missat lite träningar i veckan. Vi får väl se om han kommer kunna komma till spel. För att annars är ju liksom passförsvaret till Packers en lite av en utmaning, har varit under säsongen i alla fall. Annars har man ju ganska bra spelare på sin linje. Men man är ju ingen sådär jättepass rush specialistlag riktigt. Så 49ers borde ändå kunna ha kontroll över det, tycker jag. Men anfallet i Packers, skulle de kunna göra lite poäng på 49ers, tror jag absolut. Spelar de så pass bra som de har gjort på sin offensiva linje, Aaron Jones, som är liksom en otroligt mångsidig, vi har pratat om honom många gånger tidigare säsonger också, om en sån här komplett running back som både kan ställa upp och fånga passningar och springa någon enklare passroute, som att han kan liksom springa bollen fysiskt. Så då har man ändå väldigt mycket där med den här kyliga Jordan Love, som också kan improvisera lite grann när det inte går riktigt enligt script, och hitta sina många, många unga spännande receivers som man har i Packers ändå. Det är alltid någon som steppar upp, känns det som. Man har många olika alternativ, gör dem också lite svåra att förbereda sig mot, för man vet aldrig riktigt vem man ska liksom lägga sitt fokus på. Det kan vara Dubb som gör en bra match, eller så är det Watson, eller så är det någon annan spelare som glänser just den dagen. Men jag tror att mycket handlar om att man får sin offensiva linje att komma in bra i den här matchen och göra en bra match, för då blir det så pass mycket enklare om man lyckas få lite enkla yards på marken med Jones, och man kan börja slänga lite play action passningar, få lite lugn och ro där bakom, och då kan det kanske bli lite av en shootout i den här matchen. Jag tar inte alls bort att Packers skulle kunna göra ganska mycket poäng på det här 49ers-laget. Utmaningen blir ju för försvaret att stå emot lite grann. Det blir ju små marginaler för Packers här. Man har inte råd med särskilt mycket misstag, särskilt inte tidigt. Men spelar man en clean match så tror jag väl ändå att man ska kunna hänga med en liten stund i den här matchen.
Ja, jag tror att det är framförallt försvaret som kommer att ha svårigheter. Det känns som att Packers försvar under hela året har haft en del problem mot spring. Och kanske klarade sig ganska bra här nu mot Dallas, för att Dallas blev ganska endimensionella, och då är det liksom lättare kanske att kunna stoppa dem. Men jag har svårt att se hur de ska kunna stoppa den här maskinen från första början och få den här rytmen. För jag håller med om att det är nästan nyckeln, att få 49ers att kanske överge sitt springspel och börja spela lite mer desperat än vad de kanske behöver. Och de är ju som bäst när de är balanserade och när det är liksom springspelet som är nyckeln till deras offensiv.
Jag vet inte, kan man tänka så som försvarare i en slutspelsmatch här, att vi får bestämma vart skadan ska komma? Ska vi fokusera på att neutralisera Christian McCaffrey, eller ska vi fokusera på att försöka liksom störta hela det här systemet? Det känns i alla fall lite som att Packers får bestämma, för jag håller helt med er där att det är Packers försvar som mot 49ers liksom felfri offensiv som är grejen här. Men det känns liksom som, ska de bara försöka flyta med, så tror jag att det går ju
Nej.
inte då. Så att de måste på något sätt säga att ja, men vi kommer tappa här, liksom. Men vi försöker istället förstöra för dem där. Och på det sättet då kanske få liksom att shitta, nu kan vi inte göra det här som vi vill göra, för att nu har de dratt åt där. Jag vet inte hur man gör det, om det går att göra, men kanske, jag vet inte, alltså man kan gå in och ha det mindsetet lite försvara. Ja, men vet ni vad, vi släpper Ayuk och Samuel här, men Christian McCaffrey, han ska fasiken ta en bra dag idag. Jag vet inte om man ens kan göra så.
När Ravens vann över dem så pratade vi om att det handlar om att liksom skapa sina egna explosiva spel i försvaret. Att se det liksom som nästan en match mellan försvaret och anfallet. Och man kommer tillåta att släppa poäng, men man kan man liksom generera stora spel, turnovers, så jämnar det liksom ut sig, och att man ska våga spela på det sättet. Men det är också väldigt riskfyllt, för det finns en stor risk att man torskar liksom 48-14 då,
Ja, men precis.
och att man liksom har gått bort sig och står liksom med byxorna nere. Men hellre
Det
kanske
får man ju
det
göra
än.
då, liksom. Det måste man ju våga riskera här. Man har ju inget att förlora. Man är sista seed mot första seed, bortaplan. Alltså, ja, man måste ju våga spela lite på det sättet, tror jag.
Men det är ju det som är läskigt. Det är ju liksom, som coach är det tryggare att dö långsamt och försöka hålla sig
Ja.
kvar, liksom, även fast
Ja,
man
men
ligger
så kan man
14
inte
pinnar bakom.
coacha.
Nej, det håller jag med om. Men jag förstår ju om man på något sätt försöker, att man tänker att man är restriktiv i att ta de här riskerna.
Ja, nej, men jag förstår det, att det är lite läskigt att göra det, men jag tycker Lasse är inne på någonting där ändå. Alltså, jag tror, du vill inte dö mot maskinen, så här 8 yards, 12 yards, 16 yards, 21 yards. 7 yards, 12 yards, 15 yards. Alltså det är så vill du liksom inte dö mot den här 49ers-maskinen, för då får de göra precis vad de vill. Hellre då att man kanske försöker på sig någon oväntad run blitz eller någonting och liksom spelar en mot Ayuk som är en duktig receiver liksom. Och ändå hoppas på att om de nu får väl fram de där passningarna så lyckas man ju tackla ner dem så att det blir i alla fall kanske 28 yards på de där gångerna man blir bränd och inte 78 yards istället för att man låter dem tugga liksom. För jag tror att om man bara ställer upp i liksom sin basformation här och tänker att man ska försöka vara lite balanserad i försvaret, då tror jag att man lämnar luckor på alla möjliga ställen. Och då lämnar man kommando till 49ers anfall. Och det var ju lite det vi pratade om Ravens har ju bättre spelare, mycket bättre försvar, så det är klart det är enklare att säga det. Att Ravens gjorde det betyder ju absolut inte att det här Packers-försvaret kan göra det. Men man måste våga chansa lite och sen tänka att om man blir bränd då får man ju lita på att ett anfall liksom ändå lyckas göra en del poäng här. För att det kommer ju bli mycket poäng om Packers ska kunna vinna tror jag. Man kommer inte liksom få en match med lite poäng och vinna den här matchen. Det tror jag blir ganska tufft för dem. Så man måste ju ha en riktigt bra match från sitt anfall och sen att man kanske lyckas med lite riskfyllda spel ändå stoppa en och annan drive för 49ers här. Ja, mycket begärt. Det är mycket begärt av Packers, men det är också därför de är 10 poängs underdogs i den här matchen. För att det är liksom, det krävs lite extra för att de ska ta den.
Så är det.
Ska vi hoppa vidare till Tampa Bay mot Detroit då? Detroit var väl kanske tippade att vara här ändå, men är ändå lite av en Askungen-story de senaste 2 åren i alla fall. Och Buccaneers var väl inte någon som hade trott att de skulle spela divisionen
Nej, det var bara du och jag, Lasse, som jag för mig.
rundan. Ja, vi är team backs.
Nej, på så sätt är det en väldigt rolig matchup att det är lag som man liksom lätt att vurma för så här inne i slutspelet om man gillar att heja åtminstone på back som kanske underdogen och Lions som den historiska underdogen. Även en rolig match. De möttes ju redan, de har redan mötts i år, om det var vecka 6, men då vann ju Lions väldigt, väldigt enkelt. Goff och Amon-Ra St. Brown framförallt spelade ju svinbra. Men jag räknar med en match där det kommer ganska mycket poäng, för när man tittar på liksom matchups så det som jag tycker känns intressant är egentligen båda lagens receivergrupp mot liksom respektive svaga secondary för St. Brown och Josh Reynolds senast spelade jättebra. Rookien Sam Laporta, deras tight end Lions har ju också spelat svinbra. Och Bucks secondary har gett upp mycket yards. Framförallt så har de varit dåliga mot tight ends, så Laporta borde ju kunna ha en ganska bra match om han matchas upp med Lavonte David som har tillåtit ganska mycket yards. Och liksom på andra sidan, Mike Evans som vi har pratat om då, tack för den frågan, vem det nu än var som sa att vi borde lyfta honom mer för att han är underskattad, är ju fantastisk. Goodwin spelar ju bra och Lions Corners med Sutton och Wildor är ju kanske också liksom en där borde Bucks ha ett övertag. Sen gillar jag kanske Lions secondary och det gör ju i och för sig en del i Bucks också, eller deras safety-duo. Men i Lions Brian Branch tycker jag har spelat bra i Fieta, men Fonwu spelar bra tycker jag också, som är tillbaka nu. Så det borde ju kunna vara en del poäng där på utsidan. Men det är för Lions, det som gjorde att de vann här nu senast var ju att Goff fick hållas så jävla clean. Och de här första serierna som vi nämnde mot Rams, då står han ju ganska väldigt fritt i fickan och då är han ju riktigt farlig och kan slänga ett par riktigt snygga bollar in i så tajta fönster. Så de behöver ju få press på Goff om de ska kunna vinna den här Bucks. Så då blir ju någon annan matchup i det här är väl hur Bucks liksom blitzpaket, de där blitzar tredje mest i NFL, hur liksom det ser ut mot Lions offensiva linje. För förra veckan så Bucks kunde göra det här mot ett Eagles-anfall som inte alls korrigerade eller kunde justera och plocka upp blitzpaketen. Lions offensiva linje har spelat jättebra. De har bara tillåtit fjärde minst antal tillåtna sacks i år. Så den matchen blir också jättekul. Men är Goff ren hela matchen, då tror jag att Bucks kommer få riktigt svårt att hänga på i anfallet. Sen är ju Bucks anfall, jag är verkligen imponerat. Baker spelar jättebra och så här, det här otroliga självförtroendet som han har har ju smittat av sig på något vis. Och det är lätt att heja på honom bara för att han är ganska likeable när han är den här lite halvgriniga formen av Baker. Jag har ändå svårt, alltså, ja, det är, jag har ju svårt att släppa det här som kanske att jag inte trodde på dem så mycket inför året. Jag tycker att Bucks spelar liksom över sin förmåga på många sätt. Och jag tror att även om man linjen har spelat bra, att, och jag kanske inte tycker att Lions linje är så skitbra, men med Hutchinson som spelar bra nu och Ali McNeil, om han var tillbaka senast, och Lab var i ännu bättre form nu när han är tillbaka, så deras defensiva tackle Lions där, när de två är på plan samtidigt, då är i alla fall lite mer tryck i den där linjen så att Hutchinson inte måste vara helt själv. En kul match och två stycken bra offensiva koordinatorer då är Ben Johnson i Lions som jag nämnt och Dave Canella som jag nämnt i Bucks. Två anfall som är väldigt svårlästa och framförallt underhållande att titta på.
Ja, men det sista du säger där, det tycker jag är lite spännande här då med Hutchinson och McNeil. Känns som att det är lite samma här som mot Rams. Rams har också en offensiv linje då som kanske spelar över sin förmåga där det går att skapa tryck, vilket han gjorde. Buccaneers lite samma sak. Deras offensiva linje är ju talande för hela Buccaneers egentligen. De skulle egentligen inte vara så här bra och de är väl egentligen inte så bra heller. Så att det känns liksom att det går att sätta hål i den muren eller vad man ska kalla det. Och det tror jag de kan. Alltså, nu har inte Lions den bästa jäkla defensiva linjen eller pass rushen i ligan på något sätt, men bra nog för att liksom kunna skapa problem mot en, vad jag fortfarande tycker borde vara svajigare linje som den också stundt hålla vart i år. Så att, det tror jag är en stor nyckel här, och nu är ju Baker så var han, jag kallar han för varannan match Baker här, så att jag räknar ju då med att han kommer ut och kanske inte är lika cool lugn när fick han rasa ihop som han var förra veckan när då sig inte fick han rasa ihop, men så jag tänker det talar väl för Lions tecken, för offensivt är de, finns det så väldigt mycket gott att hämta från båda.
Intressant om någon får igång något springspel i den här matchen. Buccaneers har ju inte så mycket springspel och Lions har ju haft ett ganska bra springspel i år får man ändå säga, men möter ju ett försvar som är ganska bra på att stoppa spring här. Så att, det gör ju att det blir lite mer osäkerhet för anfallen här, tänker jag, om man inte får den typen av rytm riktigt. Och både Goff och Mayfield, Goff kanske inte ser så mycket gunslinger ut, men han har ju lite gunslinger mentalitet i sig. Han litar ju liksom på readsen och kastar bollen om den ska kastas. Om fönstret är tight så kastar han den ofta ändå. Och Baker, han skjuter ju friskt liksom åt alla håll. Så att det kan säkert bli lite fram och tillbaka, lite vilda västen, lite turnovers i den här matchen. Och att den blir lite rivig på det sättet. Annars håller jag med om såklart det ni säger där, att Lions har ju sett över säsongen varit stabilare och är ju liksom bättre generellt. Men jag tycker inte de har en sån här gigantisk fördel här ändå. Jag tror att det kan bli lite svajigt. I slutändan tror jag väl ändå kanske att de tar det. Men tänk att det är väldigt känslomässiga vinster för de senaste veckorna här, och se om de liksom kommer kunna tända till här igen när de tänker att de ändå möter något lag som de kanske borde slå då. Kände att de hade kanske lite tuffare motstånd förra veckan och spelat några tuffa matcher här mot slutet. Men ja, nej, jag tycker det känns lite som att det kan hända lite vad som i den här matchen. Men det är såklart fördel Lions såklart.
Ja.
Ska vi hoppa till Chiefs-Bills-matchen då, som är den sista som spelas. Den spelas ju där vid 00:30 drar den igång natten till måndag där, söndag natten. Sen är det ändå en ganska rimlig tid att sitta och kika fotboll. Ingen sån här 2:30-match i alla fall. Så att det är ju ganska skönt. Och det känns ju som att vi har varit på Chiefs lite grann i år. Att de har haft det tufft, och det har de gjort i långa perioder. De vann ju ganska övertygande senast här, medan Bills vann ju sin match men hade ju ganska så enkelt motstånd och såg ändå inte så där superimponerande ut. Spelar man hemma, man är favoriter. Jag lutar väl åt Bills här i den här matchen, tycker väl att de är det mer kompletta laget. Men det är ju alltid kul att se en sån här Mahomes-Allen-match. Man vet ju inte riktigt vad det kommer bli för väder där heller i Buffalo här. Jag vet inte om ni har koll på det, hur det ser ut, men utomhusmatch i den här tiden på året kan ju ge en liten extra krydda ofta.
Ja, jag har ingen koll på vädret här, men jag tänker inte ofta man ser Chiefs på bortaplan i slutspel. Liksom får man inte glömma, liksom trycka under att i slutspel är det ganska viktigt, och Chiefs har varit bortskämda, eller de har gjort sig förtjänst av det och spela hemma fram till Super Bowl i stort sett de senaste åren. Och nu kommer man till ett Bills som har varit i det slutspelsmodet ganska många veckor. För att liksom ta den platsen. Så ja, jag blev lite skrämd eller imponerad. Man får välja vart man står där med hur Chiefs ändå spelade av den matchen så enkelt mot Dolphins. För att så enkelt som nu lät säga där. Jag tror på Bills. Ja, jag vågar inte riktigt veta vad jag ska tro här. Men Josh Allen visade ju att han kan bära det här Bills på sina axlar. Som han har gjort så många gånger annars. Men ska det bara hänga på Josh Allen här? Ja, då är jag inte så säker, för att de kommer inte få de här chanserna Bills som de fick mot Steelers slarv. Det kan jag inte se att de får mot Patrick Mahomes, och då måste det till mer för Bills än vad det gjorde mot Steelers för att de ska ha chanser. Så jag är nog liksom försiktig i, jag sticker inte ut någon hake här och säger att jag litar på, eller inte litar på, men jag tror nog liksom att det här Chiefs, ah, det kan bli för tufft. Jag tror nog på Chiefs.
Ja, det är bra.
Ja,
Om de
de
vinner
känner
här
ju varandra.
Chiefs så går de ju till sin sjätte raka conference-final. Det är ju ganska imponerande.
Tröttsamt att se dem där.
Ja, det är ganska tröttsamt.
Ja.
Ja, men det är väl till och med Mahomes första slutspelsmatch på bortaplan. Jag tror han
Ja,
aldrig
man
spelar
räknar
en slutspel på
Superbowl då.
bortaplan. Ja, precis. Om man inte räknar Super Bowl. Vilket är helt galet. Och de här lagen har ju mötts väldigt mycket de senaste åren. För att de har varit bäst i sina divisioner. Men det har ju sällan varit i Buffalo, och det har ju nästan alltid varit på Arrowhead. Så det är ju lite av en, jag tycker att det är en ganska kul krydda. Sen nu hoppas jag att det inte blir så pissväder, så att det känns som att det är en alldeles för stor faktor egentligen. Vädermatcher har sin charm, men jag vill också se liksom den bästa möjliga fotbollen. Och då kanske det, tycker jag att det är trevligt om det är okej förhållanden. Jag tror ju, Lasse, att jag tror ju att Josh Allen, oavsett om det är liksom tränarstabens initiativ eller det är hans eget, så tror jag att liksom matchen kommer ligga på hans axlar. För att om ingen säger åt honom att det är du som måste bära oss, så kommer han nog göra det själv. För det känns som att han har så mycket inbyggd liksom vendetta här, att han ska fan hämnas på Chiefs som har slagit ut dem i slutspel, och jag ska fan visa att jag är bättre än
Ja, det är ju
Mahomes. Jag tror
farligt.
att, ja, jag håller med om att jag känner att det finns en viss risk i det där. Men jag tror också att han kommer kanske behöva det. För alltså Snead, som jag nämnde nu senast, jag tycker han spelar bra. Jag tror att han kommer plocka bort Diggs utan problem. Så den liksom, Diggs kommer nog inte vara en faktor överhuvudtaget. Och då ska de vinna med sina andra vapen. Och där kanske jag inte har, liksom, tycker att de är så jävla farliga egentligen, Bills. Kincaid, rookie, tyrenden där. Jag vet inte vad han kommer kunna, om han kommer kunna liksom bära anfallet då. Cook med springspelet har ju så här funkat okej. Så det är väl om de liksom kommer kunna springa bollen dugligt. Chiefs har ju släppt lite yards på det sättet. Och sen så hoppas jag att man i Bills försvar, att man inte liksom blitzar alldeles för mycket. För jag tyckte att det var tydligt att det var en del av Miamis fel. De behövde nog göra det för att de kände att de skulle få press på Mahomes. Men när man blitzar honom så lämnar man också så stora ytor som han kan utnyttja. Jag tror att man behöver kunna vinna med en front fyra utan att skicka så mycket spelare och förvirra, kanske inte Mahomes, men förvirra hans oerfarna receivers och liksom utmana dem att de inte riktigt vet exakt vad de andra tänker. Och på det sättet göra Mahomes osäker på om han vågar lägga bollen dit han tänker att hans receiver borde springa, men hans receiver kanske inte springer dit. Så länge man tar bort Kelsey så kan man liksom skapa den osäkerheten och på så sätt kanske liksom störa rytmen i anfallet.
Har inte använt Diggs så där jäkla mycket sen Brady kom in som
Nej.
offensiv koordinator. Cook har ju fått en jäkla i framträdande roll både i pass och spring. Och Kincaid var ju väldigt, väldigt bra senast mot Steelers. Så jag vet inte. Ja, lite svårläst, men ja, det stämmer ju som du säger, Rickard. Det är svårt att komma från att Josh Allen på något sätt ska släppa att det här är jag som ska vinna det. Det ligger mycket i det du säger.
Men det kan ju också göra att han kanske gör för mycket grejer också.
Ja,
Alltså,
ja
tar
precis.
för mycket risk, försöker springa bollen för mycket själv och liksom, då har Chiefs säkert en plan för det. Det är ju inte så att de är helt omedvetna om att Josh Allen är, liksom, när han springer bollen är kanske deras mest svårstoppade hot. Sen att de kanske inte använder dem hela tiden, men när han väl gör det så är han ju väldigt bra på det. Så att de är ju såklart väldigt medvetna om det. Och ja, ni gör mig ju absolut mindre säker när ni håller på sådär. För jag håller med om att plockar man bort Diggs här så är man ju inte jätteimponerande skillspelare i Buffalo. Så vem annars ska liksom steppa upp här? Mycket kommer ju hänga på Allens axlar. Det kommer ju vara det. Han kommer ju vara tvungen att ta den här matchen och vinna den själv med eller mindre. Sen tror jag kanske att man kan stänga ner Chiefs anfall ganska hyfsat här. Man har ändå tillräckligt mycket bra spelare för att få den här fyrmanspressen på Chiefs tror jag. Och ändå ligga ganska safe så att man inte åker på de här explosiva spelen. För får han stå där lite grann med Holmes, antingen att man skickar en blitz, han kan kasta den i en tomma luckan, då kommer han att se den ganska direkt skulle jag gissa. Så pass bra är han på att se spelet och får han mycket tid så kan man säkert hitta någon sån här enklare crossing route till Rashee Rice eller någon som liksom ändå plockar upp ganska enkla yards sådär. För att bara liksom springa i sidled och springa ifrån folk, det klarar vilken ung receiver som helst av egentligen. Det är ju bara en fysisk grej. Behöver man inte springa någon konstig option route eller adjusta till någon blitz hot route eller något sånt där. Utan det är inte så mycket tanke bakom det. Så att, det är nog viktigt för Bills där att man får, som ni säger, pressen med sin vanliga fyra. Men det borde man kunna få här. Men ja, den känns ju jämn och lite grisig sådär. Så att, det ska bli väldigt spännande att se. Bills kommer säkert ha det lite svårt kämpigt mot det här duktiga Chiefs-försvaret. Och anfall har ju haft problem hela året. Så att det är väl inte någon anledning att tro att de helt plötsligt ska komma ut och vara jätteexplosiva och spela en jätteclean match. Det har vi ju inte sett i år.
Jag
Nej,
tror
det här är väl den matchen.
det kommer bli poängsnål match där. Alltså i varje fall om man jämför med vissa andra matcher den här veckan. Och kanske inte, ja, nu är det ju betraktarens ögon vad som är roligt eller inte, men kanske inte. De kommer nog känna på varandra ganska länge. Gå ut liksom och dansa runt varandra som boxare liksom innan det händer något. Så att, kommer säkert få ett rafflande slut, men jag tror det kommer, ja, de kommer nog inte light up the scoreboard direkt, det tror jag inte.
Det var det jag tänkte säga också. Och då kommer det säkert bli tvärtom bara för det. Men av de här fyra matcherna så är det nog den här matchen som kommer vara poängsnålast. Vilket är så här, spolar man tillbaka bandet 3 år känns liksom helt absurt att säga.
Jättekonstigt att säga.
Ja, visst, visst, visst. Det är en helt annan känsla i den här matchen än de matcherna man mött i slutspelet tidigare. Det får man inte säga. Det är ju helt annorlunda lag. Chiefs är ju väldigt, väldigt annorlunda lag. Bills är kanske mer lika sig själva. Men Chiefs är ju verkligen inte samma typ av lag. Nej, det ska bli väldigt intressant. Jag kollade den tidiga väderprognosen här. Det ska ju snöa så där dagarna innan tror jag, men inte under själva matchdagen vad prognosen säger nu i alla fall. Så att det verkar ju som att det kommer vara en ganska klint väder och inte så där snorkallt. Kallt, men inte som snorkallt så att man fryser fingrarna av sig liksom. Så att det borde inte påverka vad det ser ut nu i alla fall jättemycket i matchbilden.
Bra där.
Ja, ska vi göra någon tippning? Eller har vi gjort det redan, tycker
Nej, men det kan vi göra.
Ja.
En
Ska vi?
officiell tippning.
En officiell tippning. Ja, men Texas Ravens då, vad säger vi om den?
Ravens.
Ravens.
Jag säger också Ravens där. Packers 49ers.
49ers.
Niners.
Säger också
Tyvärr.
det, fast jag skulle vilja våga säga Packers, men det känns ju lite väl kanske. Men ja, tror att de kan kanske i alla fall hänga med lite grann där. Buccaneers Lions då?
Lions.
Jag
Ja,
säger också
svintråkigt att säga
Lions.
Lions. Jag säger bara favoriterna nu.
Ja,
Ja, helt rätt.
det är ju så tyvärr. Det var inte så himla roligt. Chiefs Bills då?
Chiefs.
Chiefs.
Ja, då säger jag Bills då, så är vi i alla fall
Kommer jag en bryt här nu, man?
inte
Nej.
helt avgjort.
Världens tråkigaste typ nu.
Ja, jag hoppas ju på Packers lite grann, men det
Ja,
känns
det
ju
är
lite
den.
som lite, det känns lite, det, den är, ja. Skulle man säga spela på någon som det kunde skrälla och det är schyssta odds på det, då kanske man skulle tippa Packers, men man kanske inte skulle tippa att de vinner liksom
Ja, då tippar
majoriteten
jag
av.
hellre Texans.
Är det så? Ja.
Ja.
Nej, den tror jag blir tuffare för dem faktiskt, men ja, men kul. Det känns ju ändå som roliga matcher här och även fast vi har ganska stora favoriter när nummer ett seed sen kommer in här och lite oväntade lag har snikat sig vidare. Men ja, men det känns kul ändå. Ska vi, har ni något annat som ni tycker att vi ska säga innan vi rundar av?
Vi ska rekommendera alla människor att läsa Svantes previews på hemsidan,
Mycket
för de är
uttömmande.
alltid
Väldigt
bra.
bra. Verkligen, han snackar ju upp alla matcher där på nflsupporter.se, så det är ju riktigt bra att sitta och läsa lite lugn och ro också. Lyfter upp lite nycklar från alla lag och sånt där. Det är en höjdare faktiskt. Men med det då så säger vi väl tack för oss för den här veckan och så hörs vi igen nästa vecka.